Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Palmemordet. Ögonvittnen. Jag var vid mordplatsen igår. Igår var det den 28 februari 2016 och det var 30-årsdagen. Jag gick först till graven. Där stod två personer och massor av ljus och blommor. Det var jättefint. Jag försökte filma där, men det var väldigt mörkt inne på Adolf Fredriks kyrkogård. Sen gick jag från graven till själva mordplatsen och var vid mordplatsen vid 23:21. Jag var inte ensam. Det stod en äldre skäggig man och proklamerade saker. Det var flera journalister där. Det var ungefär 100, strax över 100 personer. Jag filmade. Det finns också på YouTube-kanalen Palmemordet. Så prenumerera på den. Vi har fått finansiering för den här podcasten. När ni väljer att stödja podcasten på patreon.com/palmemordet så får ni välja om ni blir tackad eller inte. Så tack till Petter L för ditt stöd. Ni andra har valt att inte bli tackade. Ja, jag kommer tacka folk som jag namnger alla personer i den här podden. Det vill säga förnamn och första bokstaven i efternamnet om det inte finns risk för förväxling. Det innebär också att vi är finansierade för vårt första spår. På Patreon finns en lista över vilken ordning jag tänker ta spåren i. Och jag tänker ta det dyraste spåret så att säga först. Och för närvarande är Råta arméfraktion RAF. Men jag vill göra ögonvittnesavsnitten först. Och jag ska försöka begränsa mig till de viktigaste ögonvittnena. Men vi får se hur många avsnitt det blir. Sen drar jag igång med Råta arméfraktion om det inte kommer in mera. För då går vi högre upp på listan över spår. Jag vill väldigt, väldigt gärna veta hur långa avsnitt ni tycker är bra. Så kommentera det på YouTube eller kommentera det på iTunes. För jag gör 4 andra podcasts och där är avsnitten väsentligt längre. 45 minuter till 1,5-2 timmar. Men då är det 2 personer så då behöver jag inte prata själv hela den tiden. Då. Så vill ni ha 15-20 minuter eller vill ni ha så långa avsnitt jag kan göra? Faktum är att vi har finansiering. Det blir mycket formalier den här gången. Jag hoppas ni står ut med det. Men faktum att vi har finansiering innebär också att jag kan lova att leverera 1 avsnitt per vecka tills vi är klara med de finansierade spåren. Och det är alltså 3 stycken nu. Podcasten kommer att komma ut på onsdagar, så varje onsdag framöver. Jag vill egentligen ge ut den ännu snabbare, men ja, det har gått 30 år så vi kanske inte har jättebråttom. Det kanske är bättre att göra bättre saker. Jag har testat att göra 2 vittnesintervjuer med 2 gäster så att vi spelar in det som en dialog. Så att ni får höra en annan röst och de kommer att komma som avsnitt här under de närmaste veckorna. Den ena är för vittnet Anders B och den andra är för vittnet Kristina W. Så berätta vad ni tycker om dem då. Ja, jag kan inte säga hur mycket avsnitt det blir nu, men idag ska vi börja prata om ögonvittnena och vi börjar med kiosk. Inte kioskägaren, men mannen i kiosken. Det visar sig nämligen att han inte äger kiosken. Jubisa, vi nämnde honom i avsnittet Skotten på Sveavägen då. Han blir förhörd av Tommy Norberg redan 04:55. Direkt efter mordet då. Konstig tid faktiskt. Och då uppger han det som vi pratade om i avsnittet Skotten på Sveavägen. Det vill säga han ser paret Palme passera. Han noterar två manspersoner som går framför dem. Här säger han 15 meter. Sen säger han att 10 meter bakom, det kommer att ändras i senare för, går en manperson som är 45-50 år. Över 180 cm lång, kraftigt byggd, lika med fetlagd och grov. Och var iklädd en gråaktig sliten tygrock som räckte ner i knädhöjd. Han hade dålig smak. Jubisa upplevde det som att Palme hade sällskap med de två första och den sista mannen i sällskapet. Och tilläggas bör då att Jubisa fick intryck att mannen var nordbo, ej utlänning. Hårfärgen var ljust melerad. Sen kom det kunder. Han såg ingen väska, men mannen som gick bakom föll in i Palmes gångtakt. Redan samma dag klockan 13.30 så är det dags att förhöra Jubisa igen. Och då är det en som heter Nordlander som gör det. Det är alltså fortfarande 1 mars. Och här är ett samtal som Jubisa ringer och berättar att han... Han säger att Palme passerade på 2 meters avstånd. Han blev förvånad över att varför har de ingen synlig bevakning? Han såg två yngre välvårdade personer som gick 7 meter framför paret Palme. Förut var det 15 meter då. Sen såg han en schabbigt klädd man, kraftig, 180 cm lång, mörkhårig. Han var just melerad alldeles nyss. Som gick man då, som gick 3 meter bakom paret Palme. Sen kom det fram två killar och en tjej i 20-25 års åldern, varav minst en kille var brusad. De beställde korv och distraherade. Distraherade stackars Jubisa så att han inte kunde observera Palme längre då. Sen den 10 mars så är det väldigt oklart vem som håller i förhöret. Uvene? Men 15.25 den 10 mars så förhörs Jubisa igen. Han säger att han på mordkvällen jobbade i sin brors korvkiosk. Så han äger alltså inte korvkiosken. Han började jobba klockan 7. Det var väldigt lugnt. Det var lite kunder. Men en timme före mordet får Jubisa en kund som inte kan svenska. Och det är ganska jobbigt då för Jubisa kan ingen engelska och kunden talar engelska. Kommer en annan kund för att handla och då försvinner den första kunden utan att handla. Och Jubisa lägger den här mannen på minnet. Kunden är smal, max 170 cm lång, väldigt mörk, troligen från Mellanöstern. Han verkade blyg eller rädd. Han har grön jacka. Jackan rocken gick ner till knäna, jeansbyxor och han försvinner Sveavägen ner mot Sveaplan. Det här är faktiskt de enda vittnesobservationerna. Det kommer nog fler från Jubisa senare som han berättar om som faktiskt skulle kunna handla om kurder. Men Jubisa lägger mannen på minnet då för att han kommer till kiosken. Han kan inte svenska, han handlar inte. Och han är inte lik då de som gick framför eller bakom Palme. Den 24 mars kommer kriminalinspektör KG Sjödin och förhör Jubisa. Och då berättar Jubisa att han arbetar korvkiosken. Korvkiosken ligger på Sveavägen 3941. Vid 22-tiden kom Jubisa svägerska Danica till korvkiosken. Hon har alltså jobbat tidigare på dagen vad jag förstår. Jag är inte helt säker på det. Men hon gick för att parkera om sin bil strax efter att hon hade kommit dit. Och efter 5 minuter kom hon tillbaka och berättade att hennes bil hade blivit utsatt för inbrott. Och att bilradion hade stulits. Jubisa stoppar då en polisbil. Det här är alltså vid 22-tiden, en timme innan mordet. Polisbilen kommer köra på Sveavägen och Jubisa anmäler inbrottet. Svägerskan fick åka med poliserna till den parkerade bilen och alltså borta ett bra tag med poliserna för att undersöka skadorna på bilen. För under tiden som svägerskan är borta så passerar makarna Palme korvkiosken. Och här är 10 meter till de två männen som då fortfarande inte identifierade framför Palme och cirka 5-10 meter bakom makarna så promenerar man i 30-40 års åldern. Olof Palme gick närmast körbanan och Lisbeth höll honom med armen, det vill säga att de går precis som de gjorde vid mordplatsen då, enligt andra vittnesmål. Olof Palme har en ryssmössa. Efter att paret Palme har passerat kommer tre ungdomar fram och ställer en öl, allmänt jobbiga. Och och Jubisa tappar bort paret Palme. Sen hör han skottet strax efter att de tre ungdomarna lämnat korvkiosken. Men han bryr sig inte om det efter att han tror att det är en avgasknall. Efter det kommer svägerskan tillbaka först. Och svägerskan berättar att hon har skilts från polisen och gått tillbaka. De har, innan svägerskan kommer tillbaka, har Jubisa inte sett några polisbilar eller ambulanser. Men sen blir det fart. Och sen kommer en beskrivning av mannen igen som gick bakom makarna Palme. Han är 30-40 år, 180 cm lång, kraftigt byggd, ej tjock, ljushårig. Typiskt svensk. Han är iklädd en grön eller grå jacka som gick nästan till knäna. Han, Jubisa tror att jackan var försedd med luva. Jackan är uppknäppt. Mannen gick klumpigt. Det här är första gången Jubisa nämner att mannen går klumpigt. Vi pratar alltså 24 mars. Uppgiften att mannen var mörkhårig är felaktig. Jubisa har aldrig sagt det, utan det är en missuppfattning med förhörsledaren. Däremot stämmer det att mannen var ovårdad. Jubisa säger också att han och Danica är väldigt rädda eftersom de har lämnat uppgifter till polisen. Jubisa vill vara helt anonym, och här sitter jag och läser hans namn, så att det misslyckades ganska hårt. Jubisa berättar också att en främmande man har sökt honom i korvkiosken för 2 veckor sedan på fredags eftermiddagen. Så det måste vara, vad blir det? Det var fredagen den 28, det var inte skott. Det måste vara den 14 mars. Vid 21-tiden den kvällen så kom en arab fram till kiosken och tilltalade Jubisa på engelska. Jubisa förstod inte vad mannen sa. Han har inte sett mannen någon annan gång. Mannen var 25-35 år, 170-175 cm lång, smal, mörkt, kortklippt, krulligt hår, arabiskt utseende, iklädd kort jacka och jeans. Men samma kväll vid midnatt så kommer 3 män till korvkiosken och uppträder konstigt. De verkar ha intresse av att studera hur Jubisa ser ut. Han kommer ihåg att 2 männen var ljusa och den tredje mannen mörk. Den mörke mannen är tatuerad på vänster hand mellan pek och långfinger. Den mörke mannen har en klackring av silver eller nickel. Ringen är försedd med en dödskalle. Och Jubisa blir uppskrämd av besöken. Så vad handlar det här om? Det är ju väldigt, väldigt spännande. Sen lämnar de Jubisa i fred och fram till att Christer Pettersson-cirkusen drar igång. Och då sker det en konfrontation. Den händer den 16 februari 1989. Så nu har vi nästan hoppat 3 år. Det är Håkan Ström och Lars Hamren som sköter hela. Och advokat Arne Liljeros är närvarande då för att, ja, för Christer Petterssons räkning. Och han får se den här videokonfrontationen. Varför får han se en videokonfrontation, frågar jag då. Det är jättemärkligt. Och Jubisa velar jättemycket. Jag ska inte gå igenom det i detalj, för det pågår hur länge som helst. De tar en paus. Han är inte alls säker på någonting. Och han lämnar inget besked från den här vittneskonfrontationen överhuvudtaget. Han kan inte peka ut någon. Men sen så kommer Jubisa och kontaktar dem igen nästa dag. Och då berättar han att när han har kommit till sin arbetsplats efter konfrontationsförhöret så kom han på att det var nummer 8, det vill säga Christer Pettersson. Och att han är säker på det. Och det som har gjort att han har fastnat för Christer Pettersson är att det är sättet som han går på. Och här får han då massor av frågor. Hur länge iakttog han den här mannen? Ja, han gick cirka 6 meter. Jubisa såg mannen i profil och bara vänstra ansiktshalvan. Kan man efter 3 år känna igen någon sån? Ja! Det kan man, tycker Jubisa. Och han är väldigt övertygad då om att det här är Christer Pettersson. Och sen kommer han då även att vittna om det i tingsrätten. Så där har vi vittnet Jubisa. Vissa tycker att han inte är speciellt spännande då, men jag tycker det är en intressant observation. Men till min kännedom har då kommit, det här är då från Palmerummet på Facebook, en grupp där Palme diskuterats. Och jag läser vad den här människan sa, för det här har att göra med mannen som gick bakom Palme då. Så Det här är min källa. Jag fick just ett extremt trovärdigt tips av en god vän som jag har sporadisk kontakt med genom åren. Han avslöjade en annan vän till oss som tyvärr haft en del otur i livet. Sannolikt är den person som gick strax bakom paret Palme framför kyrkan och innan korvkiosken. Innan de vek av över gatan. Den här personen fortsatte sedan rakt fram och ner i tunnelbanan. Så vad gör man av det hela? Han har aldrig velat kontakta polisen av olika anledningar. Vilka anledningar då, undrar jag. Jag skulle aldrig posta det om jag inte visste att ingen av de här personerna skulle ha minsta anledning att hitta på. Vilken typ av information från den här personen skulle kunna vara användbar? Jag har inte pratat med honom själv. Det jag vet är att han var på biografen och såg filmen. Korvhandlarens signalement stämmer inte på honom. Men å andra sidan har aldrig tyckt att korvhandlarens vittnesmål är så värst substantiellt. Den här personen som var väldigt ung då har under de senaste åren tyvärr tappat fotfäste socialt och fallit in i missbruk. Det är en tragisk historia. Varför jag lägger stor vikt vid det jag just fick höra. Att han berättade det för många av sina vänner 1986 och jag har fått det bekräftat. Det är också en person som helt ointresserad omger sig med skrönor. Och i sitt jobb som biografmaskinist gick han och såg precis allt på repertoaren. Han har alltså varit på samma film. Han hade också ett problem att gå. Så den uppgiften tillkommer här då. Och nu går vi vidare till ett annat vittne. För att följa paret Palme då så har vi den lilla tanten Kerstin Nordström som gör ett väldigt, väldigt konstigt vittnesmål. Jag var på väg att hoppa över det här men jag tänkte jag skulle nämna det här avsnittet. Det här föret är alltså från den 9 mars klockan 19 så vi pratar 9 dagar efter mordet. Peter Ulas är hos fru Nordström och får reda på följande då. Att fru Nordström är en änka och hon bor ensam i sin lägenhet. Vardagsrummet har 2 fönster som vetter mot Sveavägen. Ett av fönstren har en balkongdörr. Fru Kerstin då sitter och tittar på TV:s sista program som var en långfilm. Hon går efter en stund fram till den stängda balkongdörren och tittar ut. Är det någonting som ni brukar göra när ni sitter och tittar på film? Hon ser ett par som går över Sveavägen på övergångsstället vid Adolf Fredrik kyrkogata. Då de har kommit över till andra sidan, den med jämna nummer, ser hon en ensam man gå över på samma övergångsställe. Hon tappar åt kontakten med honom när han kommit över till den nordligt gående trafikens körbana. Hon kan endast nämna att han var mörklädd. Hon ser då paret på Sveavägen i riktning mot Kungsgatan. De går ganska långsamt och stannar upp och tittar i olika skyltfönster. Länkningen till fortsättningen är osäker på varför bägge varianterna nedtecknas. I den första varianten så öppnar hon balkongdörren, går 2 steg in i rummet och sen small det. Varför öppnar man sin balkongdörr där? Ja. Eller så satt hon sig ner och stickade framför tvn i 15-30 minuter. Och sen gick hon upp och öppnade balkongdörren, tog 2 steg in i rummet och det small. Så då har alltså Palme, Lisbeth och mördaren stått och pratat med varandra i dekorimahörnet i en halvtimme. Och det gäller inte att stämma då. Fortsättning då. Efter att hon öppnade fönstret satt hon sig framför tvn igen. Hon hann dock endast ta 2 steg in mot rummet då hon hörde mycket kraftig smäll. Hon blev rädd och stod still i rummet varefter hon hörde ett skott till. Hon tittade på klockan så visade 23:22. Mellan skotten gick det cirka 3 sekunder. Hon gick fram till fönstret och såg 3-4 personer stå på mordplatsen. Hon hörde folk som skrek och såg någon som troligen höll på med hjärtmassage. Problemet med det här då är att det är så många dagar efter hon kan ha läst allt det här i tidningen. Men hon förhörs igen. Hon förhörs den 12 maj. Och då förhörs hon av en G. Järner. Det står ungefär samma saker i det förhöret. Det gör det inte alls. Det var en mycket bättre version. För att hon tittar på tv till strax efter klockan 23. Då hon stänger av tvn och går in i sitt sovrum. Var verkligen långfilmen slut då? Hon tänker dra för gardinerna och tittar samtidigt ut mot gatan. Oj, nu har hon en anledning att titta mot gatan. Hon ser ett mörklätt par korsa över Sveavägen på övergångsstället vid Adolf Fredriks kyrkogata. Och sen ser hon en ensam man gå över gatan. Det här är väldigt intressant. För det är enda uppgiften som finns. Vad jag vet att mördaren följer efter paret Palme. När de går över Sveavägen. Och alltså inte fortsätter på Sveavägen. Och korsar senare. Paret gick i långsam takt och tittar i skyltfönstret. Och hon ser inte mannen och mera. Hon lämnar sen sovrummet. Hon ser inga fler personer på trottoaren också kan vara värt att säga. Hon går in i vardagsrummet och öppnar balkongdörren för att få in frisk luft. Hon har en anledning att öppna balkongdörren. Då hon återvänder in i rummet hörde hon ett skott Och strax efter ytterligare ett, tidsavståndet mellan skotten var 3 sekunder. Fru Nordström hörde att det var pistolskott då de var hårda och koncentrerade. Efter andra skottet tittade hon på sin klocka i rummet och den visade 23:22. Fru Nordström gick omedelbart ut balkongen och tittade mot tunnelgatan och såg där 3-4 personer i hörnet av Sveavägen. Hon upptäckte efter en stund att någon person låg på trottoaren och en rödklädd person var böjd över denna. Det är förmodligen hon som försöker ge hjärt- och lungräddning då. Hon såg inte fler personer i Sveavägen och såg inte heller någon person avlägsna sig från platsen på tunnelgatan.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och faktum är att den 24 september klockan 10:15 kommer Hamren och förhör henne igen. Och där säger hon att paret gick över på det övergångsställe som är beläget söder om Adolf Fredrik kyrkogata. Det finns alltså 2 övergångsställen vid Adolf Fredrik kyrkogata, en norr och en söder. Och den ensamme mannen går över på samma övergångsställe. Det var allt från Kerstin Enda, jag tror jag råkar säga Nordström 2 gånger. Sen kommer vi då till ett till av de viktiga vittnena och det är Nicola F. Nicola F är alltså ut och går norrut på Sveavägen och möter paret Palme strax innan mordplatsen. Och han kan då konstatera att de inte är, det finns ingen bakom dem förutom en man. Och den här mannen, jag tänker snabbt, Nicola är viktig just för att han konstaterar att ingen annan än den här mannen går bakom Palme. Och den här mannen verkar ju på alla sätt vara vittnet Anders B som vi ska tala om i nästa avsnitt. Mannen som Fausti möter, mannen som han möter är då en har på sig en blå jacka och det liknar en Tennsonjacka. Nicola ser inget märke, jackan räcker till lårets mitt och han tänker att mannen är en säkerhetsvakt men att mannen är då för gammal för att ha säkerhetsvakt. Och det är ju lite konstigt då eftersom Anders B är under 30. Sen har han gått en bit till så hör han smällen och tänker direkt att det är Palme som är skjuten. Och då vänder han sig om. Och så till början ser han inte till den här mannen i blå jacka. Men efter 10 sekunder lägger Nicola märke till att mannen då är halvvägs in i en port eller någon entré en bit bakom gruppen av människor. Och det låter ju konstigt att han är bakom. För han borde ju vara framför gruppen av människor eftersom Nicola har gått norrut på Sveavägen. Och Anders B gömmer sig där i porten som är strax norr om mordplatsen. Nicola ser bara jackan och det är på jackans färg Nicola känner igen mannen. Och sen fortsätter Nicola gå. Till skillnad från alla andra som rusar fram och försöker hjälpa till då, så knallar han bara iväg. Han är nykter vid tillfället Och här är faktiskt ett av de få vittnesmålen där man får reda på hur folk är klädda då. Det ser man i alla vittnesmål idag om man läser förundersökningar. Då har ju polisen förhört sig om hur folk är klädda så att de vet om andra vittnen observerat det vittnet. Den 25 mars är det dags igen för kriminalkommissarie Jan Lenninge att prata med Nicola. Och här kommer precis samma saker fram. Nicola får provgå den här aktuella sträckan och det tar från mötet med Palme till framskotten hörs. Det är då 1 minut och 35 sekunder. Och sträckan från mötesplatsen till korsningen med Tunnelgatan är klockas till 52 sekunder. Så ja, det är inte jättestora avstånd här alltså. Den 28 februari 87, det vill säga ett år efteråt, så vallas Nicola på mordplatsen på förmiddagen. Och han får också gå omkring Adolf Fredrik kyrkogård. Han betonar att han aldrig såg ansiktet med mannen som gick bakom paret Palme, men det är ju Anders B då, kan man ju tro. Och det här pågår i 4 timmar vallas han runt där. Han reagerar inte på någon person. Och det här är väl då att de på årsdagen ska han... mördaren var tillbaka på mordplatsen, en tanke som kommer tillbaka hela tiden. Sen är det dags att konfrontera Nicola med Christer Pettersson. Och det sker då den 19 december 88. Och det går givetvis inget bra då eftersom... och det här är ett intressant konfrontationsförhör att läsa faktiskt. För att ja, det är ganska säkert att den mannen i alla fall inte var Christer Pettersson. För det är så här... ja, tycker jag att den här personen liknar en? Nej. Nu kommer nummer 8. Har du någon kommentar till nummer 8? Nej. Nu kommer nummer 9. Har du någon kommentar till nummer 9? Nej. Så att han säger bara nej, 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 nej. Jag känner inte igen någon. Och så slutar då förhöret med Nicola F. Nu ser jag att avsnittet blev kortare än vad jag trodde. Så jag tänker avverka Anders B också. Som på många sätt kanske är... ja, han är i alla fall ett av de absolut viktigaste vittnena. Han förhörs extremt tidigt av Kenneth Nordlander klockan 02.20 direkt efter mordet. Och Anders B berättar följande. Han har under kvällen varit på firmafest på restaurang Klara på Regeringsgatan. Då han och hans sällskap gick från restaurangen gick de ner för trapporna till Kungsgatan och vidare upp mot Sveavägen. De fortsatte neråt på Sveavägen på den högra sidan av gatan och gick ner till en bank som låg cirka 50 meter från Tunnelgatan för att hämta pengar. Då han står utanför banken så tänker Anders plötsligt att han vill åka hem. Han lämnar sällskapet och går tillbaka mot Sveavägen Kungsgatan på samma sida som han tidigare gått ner. På vägen upp mot Kungsgatan går det 3 personer framför Anders som ser ut att vara i sällskap med varandra. Anders uppfattar personerna framför sig som en man som gick närmast husen och som höll om en kvinna som gick i mitten samt en kvinna som gick längst ut mot gatan. De såg alla ut att vara i samma längd. Anders omtalar att han är säker på att sällskapet gått framför honom i minst 5 meter. 5 meter är ju inte speciellt länge. Och såg ut att trevligt och småprata med varandra. Plötsligt hör Anders 2 stycken smällar som låter som påsksmällare. Och han ser personen som går i mitten plötsligt segna ner på gatan samtidigt som kvinnan som går längst ut skriker någonting som Anders uppfattar som ett utländskt språk. Mannen som sköt försvinner direkt in på Tunnelgatan. Anders uppfattar situationen som att mannen inte är panikartad och han försvinner. Anders gömmer sig själv i en port och precis som den här mystiska mannen som Nicola såg beter sig. Anders säger att mannen som sköt var klädd i mörk eller mörkblå stickad mössa som var hoprullad ett par gånger samt ett mörkt rockliknande plagg som gick ner till knäna. I övrigt upptäckte Anders ej någon mer i klädesväg. Han såg inte till någon vapen. Sekunden efter skotten, det här är jättekonstigt, sekunden efter skotten såg Anders en skåpbil, troligen grå, med 3 män i, varav en som pratade i telefon i bilen och som genast frågade Anders om han hade sett vad som har hänt. Strax därefter kom de första polisbilarna till platsen. Anders berättade vad han vet för en kvinnlig polis och åkte därefter direkt hem. Anders omtalade vidare att han vid tillfället var berusad men fick den bestämda uppfattning att sällskapet verkade känna varandra, att de gått tillsammans en längre sträcka. Nu sa det 5 meter. Samt att kvinnan längst ut på gatan blev synnerligen förvånad när skotten kom. Avslutningsvis uppfattar Anders det som att gärningsmannen hade väntat i korsningen Sveavägen Tunnelgatan, fast de just gick tillsammans, då skotten kom precis, han hade väntat in korsningen Sveavägen Tunnelgatan, då skotten kom precis mitt i korsningen. I övrigt har han inte mer att tillägga ärendet då. Den 3 mars klockan 19.30 så dyker A. Bäckström och A. Torstensson upp för att förhöra Anders igen. Anders berättar i stort sett vad han har berättat tidigare. Han var tillsammans med 15-17 stycken arbetskamrater vid 17-tiden på restaurang Santa Clara. Där de uppehöll sig till en för honom okänd tidpunkt. Under kvällen förtärde han 3 snapsar, 2-3 öl och möjligen någon whisky till kaffet. Han är alltså förmodligen salongsbrusad. Han vet också att han var påverkad av spriten. Nästa tidpunkt som han egentligen kommer ihåg är när han stod utanför banken, som kommer igen senare i berättelsen, och slängde en blick på klockan och konstaterade att hon var 23 eller lite därefter. Han tyckte att det var sent. Han gick med sina arbetskamrater, 6 stycken, i grupper om 3 och 3. Och anledningen till att de gick i grupp berodde på att det var 3 stycken som var mer påverkade av sprit än de andra och blev liksom efter. När de kom ner för trapporna vid Regeringsgatan ner till Kungsgatan inväntade de 3 eftersläntrarna till dess att de kom i kapp. Sen så fortsatte promenaden Kungsgatan upp mot Sveavägen. I hörnet Sveavägen Kungsgatan stannade de till igen för att vänta på efterslantarna. Men ganska snart började de 3 som Björkman hade sällskap med gå Sveavägen på den östra trottoaren ner mot Sveaplan, alltså norrut. Anledningen till att de gick den här gatan var att de hade för avsikt att ställa färden till det så kallade kåren för vidare festligheter. De passerade 4 personer. Vad står det? De passerade dessa 4 personer Appelbergsgatan och sen Tunnelgatan för att sedan stanna in till en banklokal. Anders kan inte säga vad för slags bank det var, men han vet att en av hans arbetskamrater tog upp ett kort och stack in i någon slags kodlås. Då öppnade sig en dörr och då kunde arbetskamraterna gå in i någon slags foyer där man skulle få ut pengar. Anders blev kvar i dörröppningen ensam och rätt som det var så började dörren att stängas. Men eftersom Anders ville titta till sin eftersläntrande kamrater så blev han ensam kvar utanför. Efter en kort stund kommer arbetskamraterna ut från banklokalen och börjar omgående gå på samma trottoar och i samma riktning norrut mot Sveaplan på Sveavägen. I det här läget har Björkman, Anders, tröttnat lite grann på det hela och tittar på klockan och konstaterar då att det är sent. Han bestämmer sig för att titta efter sina eftersläntrande arbetskamrater, dels för att han är trött och han vill åka hem. Han kan inte riktigt säga när han uppfattar det sällskap som nämns, men han vet att han bör gå på samma trottoar men i riktning nu mot Kungsgatan. Hans bedömning av hans egen påverkansgrad av alkohol är att han har klara minnesbilder av vissa förhållanden. Och en av dessa minnesbilder är att han framför sig ser ett sällskap om 3 personer. Den person som går längst till vänster, personerna går liksom i stort sett i bredd, har liksom lagt armen om en person som går i mitten. Och som just då att han har armen till axlarna på den personen drar Anders slutsatsen att det är en kvinna till höger. Till höger om den som har armen till axlarna på sig och som senare faller omkull är då en kvinna. Och sen går en annan kvinna närmast gatan. Anders blir ställd inför ett antal frågor om det förhållande avseende detta sällskap. Och han säger att enligt hans uppfattning och minnesbild var de 3 personer som gick framför honom ett sällskap som hade sällskap med varandra. Ja, som sällskap brukar ha dem. Anders har ingen uppfattning om att de gick och pratade med varandra. Men å andra sidan säger han att de gick så nära varandra som dessa 3 personer gick under en väg som gick fram. Så fann han det ganska naturligt att de skulle prata med varandra. När de kommer fram så att de befinner sig mitt i gatan med korsningen Tunnelgatan. Så hör Anders 2 smällar. Liksom Kina puffar. Inte särskilt höga. Och det låter ju verkligen inte som en 357 Magnum. Han tittar sig omkring och kan inte riktigt lokalisera vad det är som har utlöst smällarna. Förrän han ser den man som gick i mitten, sedermera identifierad som Palme, segna ner och blir liggande i framstupa läge mitt i gatan. Han ser samtidigt den man som gått med armen runt Palme vända sig ett halvt varv runt i riktning mot Tunnelgatan och ta 2 spänstiga steg och försvinna ur blickfånget. Han ser vidare den kvinna som gått bredvid Palme böja sig ner bredvid den liggande mannen. Rent instinktivt blir Anders rädd med hänsyn till det som har inträffat tidigare och som har stått i tidningarna. Man kan undra vad som har stått i tidningarna. Varför han snabbt förpassar sig in i en port i en färgaffär. Att det är en färgaffär har varit i tillfälle att efter detta förhållande konstatera. Han ser senare en gul taxibil som stannar liksom i kanten av trottoaren. Han ser vidare 2 kvinnor, flickor som springer fram till den liggande mannen och han ser en stund senare hur polis kommer till platsen. Med den vidare upplösningen så får Anders kontakt med polis Männen lämnar sin namn varefter kan lämna platsen och väldigt många människor på platsen lägger märke till Anders underliga beteende då, att han liksom inte hjälper till, han står och gömmer sig i porten där och sådär. På olika frågor säger Anders han naturligtvis inte höll sällskapet under uppsikt eftersom han tittar efter sina arbetskamrater. Men hans fasta uppfattning är att de tre personer som nämnde dessa uppgifter var ett sällskap som vandrade gatan fram tillsammans. Det är inte en sak han säger en gång, han kommer tillbaka till det hela tiden. Han såg ingen vapen, men han såg liksom en rökpuff eller två rökpuffar som var precis där händelsen inträffade, alltså med den liggande mannen. Han såg på intet sätt ansiktet på mannen som vek in på Tunnelgatan. Men han kommer ihåg mycket väl att den här mannen en stickad, grov stickad mössa på sitt huvud så att den täckte öronen. Och mössan var liksom uppvikt med breda och bred uppvikt kant som gick runt huvudet. Mössan var mörkblå och det är Anders helt säker på. Han är fullkomligt säker på det. Och han berättar också att han kom hem till bostaden för sin hustru. Det är oklart vad som syftas på det, men jag misstänker att det är hela det här med sällskapsgrejen. Och hustrun bekräftar detta då. Anders säger att han kommer ihåg minnesbilden en lång rock och rocken gick en bit nedanför knäna och fladdrade. Rocken var mörk. Anders kan inte placera rocken på den person som gick in på Tunnelgatan. Den kan också ha varit på Palme. Närmare så kan Anders inte komma i den beskrivningen. Beträffande beskrivningen på de tre personerna har Anders berättat att den som promenerade bredvid Palme var lika lång. Palme var alltså ganska kort, jag tror han var 173 cm. Och, eller de två är lika långa, men kvinnan till höger om Palme var något kortare och Lisbeth är ju inte alls lång. Han kan inte uttala sig om kroppskonstitutionen hos den man som avvek. Men de två stegen som togs in på Tunnelgatan var spänstiga.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com, code program.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Det var inte så att han reflekterade att mannen avvek hastigt från platsen, utan mer som att han vände sig och gick ut ett annat håll, men att det skedde spänstigt. Anders säger med stöd av sin hustru att kommentaren när han kom hem och berättade att det här var så konstigt, för här går ett sällskap på tre personer i gådan ro och sen skjuter den ena och den andra segnar ner och den första går bara lugnt därifrån. Anders säger på vidare fråga, han kan inte säga någonting om hur länge han gick bakom sällskapet och observerade att den avvikande mannen höll armen om axlarna på Palme, men han vet att han gjorde den noteringen. Han har inte heller sett något vapen och han berättar spontant att han i sin egen fantasi runt detta förhållande helt enkelt dragit slutsatsen att mannen har skjutit Palme med sin vänstra hand under tiden som han hållit den högra runt axlarna på honom. Om det stämmer så letar vi i så fall efter vänsterhänt mördare då. Anders säger vidare att när Palme segnat ner och kvinnan är böjd över honom så hör han kvinnan uttala något som Anders tycker låter som ett utländskt språk. Han vet inte vad som sades eller på vilket sätt, men han vet när kvinnan sen tittar upp så var hon blodig i ansiktet. Anders hustru Anita verifierar de här uppgifterna. Hon säger dock att maken var osammanhängande i sin berättelse. Han verkar dels vara chockad och dels påverkad av sprit. Anders har fotograferat, så det finns en bild på nätet av honom då. Och sen är det faktiskt hemligstämplat var han jobbade och vad arbetskamraterna heter. Sen går vi vidare till ett kompletterande förhör som jag inte hittar någon datum på, gjort med Lars Jonsson. Ja, det är den 25 mars 1987. Det är ett sammandrag av förhöret. Och ja, det står egentligen precis det vi har gått igenom. Här står namnen på alla människorna som var med honom, arbetskamraterna och så vidare, som var hemligstämplat i det förra då. Här finns väl egentligen inga nyheter då. Och sen kommer vi fram till... videokonfrontationen. Den sker den 18 december 1988 och han får också se det här konstiga bandet då. Precis samma band som Lisbeth Palme såg. Och han känner inte igen någon. Christer Pettersson är nummer 8. Nu kommer nummer 8. Har du någon kommentar? Nej. Ingen är lik någonting. Men han har inte heller sett speciellt mycket av mördaren. Så det är väl inte jättekonstigt. Sen kommer vi fram till tingsrättsförhöret. Och tingsrättsförhöret med Anders B kommer att vara nästa avsnitt. För där provar jag för första gången då. Det kommer att vara kortare än det här avsnittet. Att ha med en annan person i podcasten då. Så då kommer jag och agera förhörsledare samt min gode vän Kim kommer att agera Anders. Jag finns på Twitter. Dan Horning, för Dan Hörning gick inte hem. Palmemordet finns på Facebook. Det är bara att söka på Palmemordet. Det finns på YouTube som Palmemordet. Ni kan stödja det här då på patreon.com/palmemordet. Jag tänkte berätta lite hur det fungerar. När ni sponsrar på Patreon så anger ni ett belopp som ni vill donera för varje avsnitt som jag gör då. Ni kan begränsa det i hur många avsnitt ni vill sponsra per månad. Men min intention är då att göra 4 eller 5 avsnitt per månad varje onsdag. Så att tänk på det, att det är flera avsnitt per månad då. Och ni får ange precis vilken summa ni vill. Det är möjligtvis så att $1 minimum, det tror jag kanske det är. Så hör av er om ni har frågor om hur det fungerar. I nästa avsnitt blir det då den här vittnesintervjun med Anders B från tingsrätten. Och nu ska jag sluta prata, för nu blir det avsnittet väldigt långt. Men jag vill väldigt gärna veta vad ni tycker om så här långa avsnitt. Tack för att ni lyssnar.